Nu är vi på ett café i Uppsala och det är den 14 maj. Vi ska göra en ny inspelning av ett samtal med Jarle Poljarevius, polismästare, som vi träffade egentligen den 5 mars var det. Men det hände något med inspelningen, så att vi gör om den nu, och det är därför det låter lite restaurangljud och sådär i bakgrunden.
Och vi, det är Ulf Broberg och Lena Köster.
Ja.
Kanske
vi,
man ska säga. Det är vi som
är vi. Det är vi som är vi, ja. Men det gör ingenting. Har du berättat det? Nu vet alla det.
Ja, det.
Och du är Jarle. Ganska väl profilerad polisman.
Mm.
Jag vet ju att du har gått långa vägen i och för sig, så att jag är ändå lite överraskad av att du är polismästare.
Mm.
Ja, förr fanns det ju liksom en i Tierp på en i Uppsala.
Ja, precis.
Så är det inte längre.
Nej.
Hur är det nu då? Finns det fler? Eller färre?
Ja, fler uppenbarligen.
Ja, det är en hel del. Varje polisområde har en egen polismästare.
Det är så det är.
Uppsala har ju en till exempel. Och Västerås och Västmanland har ju en då. Och Gävleborg har ju en.
Ja, just det. För det finns ju inga länspolismästare.
Nej, längre. Precis.
Utan din nästa chef är chef i hela regionen då.
Exakt, det stämmer.
Okej. Okay. Då har vi benat ut det.
Mm.
Och du jobbar med det som förr i alla fall heter KUT.
Precis.
Men det är kriminalunderrättelsetjänst, så att säga.
Just
det. Det heter det inte idag.
Nej, idag heter det underrättelseverksamhet.
Ja, men det är samma sak men mer helt enkelt.
Ja, det är inte bara riktat mot kriminalpolisen, utan det är riktat mot hela polisiära verksamheten kan man säga.
Ja, och ni är ju ganska högt upp i hierarkin dessutom.
Ja, det vet jag inte om
jag vet. Du inte.
Nej, jag har inte så jättemycket för hierarkier, men
nej, jag tänker
men
operativt.
Vi är ju till för alla, och
ja.
Vårt uppdrag, det är ju att göra andra bättre.
Det är varför jag menar att ni finns liksom där uppe till.
Ja.
Okej, du kan berätta lite. Vi ska ju diskutera hur det är att vara författare snart här, men du kan väl berätta lite vad ni håller på med för någonting.
Det vi gör är att vi samlar mycket information, vi ser till att berika informationen, och sen är det viktigt att den informationen sen når de operativa poliserna och de som jobbar ute på fältet. Så att man kan gå på rätt lägenheter, rätt adresser, rätt individer, rätt fordon och liknande. Men att man omsätter informationen i operativ verksamhet, lite grovt kan man säga.
Men när du säger så, alltså handlar det om ett visst skikt av polisens arbete då? Alltså det finns ju många olika saker som polisen jobbar med, liksom sprängningar och terrorism och tjuvar och banditer som man sa, och kvinnor med misshandel och trafficking och gud vet vad. Gäller det här sammantaget allihopa, eller gäller det
nej, men alltså,
som du pratar om nu, är det ett speciellt område?
Nej, men alltså vi har ju olika underrättelseinriktningar som vi jobbar med, och det kan till exempel handla om våld, det kan handla om otillåten påverkan, infiltration, det kan handla om gränsrelaterad brottslighet, det kan också handla om ekonomisk brottslighet. Så det finns olika inriktningar vi jobbar med, och inom de där delarna då levererar vi uppgifter.
Och det behöver inte finnas en förundersökning egentligen, utan...
Nej, det kan handla och i vissa lägen om rent brottsförebyggande delar och proaktiva delar.
Ja. Det kan ju vara, det är väldigt mycket, det är telefonkontroll till exempel.
Så kan det vara. Vi har ju, alltså när det gäller underrättelseverksamhet, så har vi ju numera det man kallar för preventiv avlyssning, och som också är förebyggande.
Ja. Ja.
Och det är någonting som vi jobbar med bland annat till exempel.
Och det är något sånt som diskuteras också. Vilka ska man få hur får bredden vara? Har man inte haft diskussioner om det?
Ja, både ja och nej. Men alltså, vi ska kunna leverera både till lokalpolisområden, men kanske också till spaningsenheter eller andra. Så att vi ska kunna jobba med hela polisorganisationen.
Ja, för ni spanar ju inte själva.
Precis.
Just det. Ja, nej, men idag så är det ju, finns det ju stora bekymmer naturligtvis som är uppenbara.
Mm.
Med organiserad brottslighet, med klaner och gängkriminalitet och med terrorism. Det finns ju mycket att göra.
Mm.
Och då är det klart att då har ni ju också, ni måste ju tangera säkerhetspolisens arbete emellanåt.
Ja, vi samarbetar med väldigt många andra myndigheter, bland annat. Och bland annat säkerhetspolisen, men även andra som Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket och andra.
Och är det så att de här olika myndigheterna har en talan så att säga, kan påverka vad det är man...
Ja, vi är ju jämbördiga samverkansparter, och vi jobbar tillsammans mot den grova organiserade brottsligheten.
Mm. Så var det ju med de här arbetsgrupperna som fanns ett tag. Det var ju mängder av myndigheter som var med och bestämde vad som skulle prioriteras.
Ja.
Och det låter som en väldigt bra idé.
Ja, det är ett regeringsuppdrag och den har ju rullat under ganska många år. Och den är en viktig del i arbetet med begåvningshjälpslöshet.
Ja. Funkar det bra då?
Jag tycker det. I vår region så har vi bra dialog, bra samarbete och vi skapar också intressanta resultat. Och det visar sig effektmässigt också när det gäller till exempel stora gänggrupperingar som har blivit, många individer har blivit inlåsta och vi har jobbat tillsammans.
Det är ett problem för polisen naturligtvis för att det syns inte så mycket när ni jobbar på det här sättet. Det syns ju mycket bättre om ni kör ut 20 radiobilar och griper någon.
Så är det ju. Och det är lite av uns öde, de som jobbar med underrättelse. Vi ska inte synas utan det andra. Och det menar att vi ska göra andra bättre helt enkelt.
Ja, det kan ju vara lite surt för ni får ingen kredit.
Nej, men det spelar ingen roll.
Ja, men så är det ju många
yrken. Det gör ingenting.
I många yrken finns det de som står i fronten och syns. Ja. Men jag tänkte på det här som du pratade om att det inte syns just då. Ett tag så såg man ju poliser mycket mer ute. Kvarterspoliser och sånt här fanns det ju som i Gottsunda där jag bor i närheten. Och det är så väldigt bra. Då var det några som gick och... Men det verkar som det är färre poliser med uniform ut och går på gatorna nu. Stämmer den uppfattningen? Eller
jo, men det kan säkert stämma faktiskt. Jag har inte sett några exakta mätningar på det. Men jag tror att det är ganska många som skriver under på det som du säger. Sen tror jag att vi är nog inte färre poliser. Men många poliser sitter i sina radiobilar och rullar runt och åker på olika jobb när de blir beordrade. Och när man inte är beordrad, ja då kanske man väntar på att bli beordrad till något jobb.
Säkerhetsvakt ungefär då.
Ja, så är det ju. Och här har vi ju nu, vi har ju en ny rikspolischef och ett nytt nationellt mål som säger att man kräver högre polisiär närvaro i lokalsamhället och högre polisiär synlighet.
Att det är ju inget nytt egentligen.
Nej, absolut inget nytt. Och då är det att effektuera detta. Och det handlar inte bara om att bli fler, utan det kanske handlar om en metodik också där man kliver ur bilarna och...
Och får kontakter.
Ja, precis. Man patrullerar kanske till fots eller går lite och så vidare.
Backar vi 20-25 år så fanns det ju citypolis. Mm. Det fanns fotpatrullerande poliser inne på gågatorna och sånt där. Och det fanns, som du sa, kvarterspoliser. Mm. Allt det där försvann ju i stort sett med närpolisreformen. Mm. Vilket i alla fall jag tycker var olyckligt. Mm. Mm. Av det enkla skälet att om vi tar kvarterspoliserna så kände de ju igen ungarna.
Ja, exakt. Mm. Mm.
Och när det var större händelser i stan och sådär, då kände ju de här ungarna att han vet ju vem min mamma är. Och det fungerar ju säkert. Sen är det ju lättare att liksom värja sig mot poliser som åker bil, det är klart.
Sen kanske det är så att det har blivit ett skarpare läge så att poliser är lite mer rädda faktiskt. Man pratar inte om det. Rädda för att gå ut i vissa områden. Där man vet att folk blir aggressiva och kastar tegelstenar eller vad de gör.
Ja, fast vi har faktiskt just utsett det man kallar för områdespoliser som ska bara nästan röra sig i de områdena.
Det
finns sådana. Och sen så är det ju också att det är ju högre närvaro och aktivitet som krävs i de där områdena.
Ja.
I ännu högre utsträckning. Och det kommer ju också att bland annat är en av tanke från lagstiftarens sida, det är ju att man vill ha högre polisiär närvaro i de här delarna. Inte minst med tanke på den omstridda lagen som kommer nu när det gäller de här visitationszonerna.
Mm.
Den, för att kunna genomföra det så krävs det ju en närvaro. Du kan inte visitera folk om du inte är där. Mm. Så att det är mycket som pekar och att det är politiskt så vill man ju att polis ska vara i de här områdena. Mm. Och jag vet att när det var som värst runt 2016-2017 då kände vissa människor berättade att vi känner oss ju övergivna. I vissa stadsdelar, kanske inte just här i Uppsala, men i andra delar av landet, där var det så att lokala postkontor stängde ner. Mm. Det var näringsidkare som inte kunde bedriva sin verksamhet på grund av utpressning och andra delar. Man ansåg inte att det var lönt och så vidare. Man blev rånad 4-5 gånger liksom på ett halvår och tyckte det var jobbigt. Så att stora delar av samhället bara försvann. Och då måste ju polisen vara den som ändå är kvar på plats och står där och visar vägen att vi är här och vi lämnar inte det här området. Jätteviktigt signalvärde.
Alltså man får göra småsamhällen i samhället, alltså jag tänker på mest detektiven Blomqvist ungefär, men alltså att här har vi de här poliserna och ungarna lär känna dem och alla vet vilka de är. Och
du har ju jobbat med olika uppgifter i Stockholm tidigare, va?
Ja.
Och om man tar ett riktigt problemområde som Rinkeby till exempel, där funkar det ju inte riktigt så. Därför där kan det ju vara lite farligt. Och en del poliser vill ju inte vara där, det är ju så.
Mm.
Men å andra sidan så finns det kanske tillräckligt många som vill vara där också. Det finns en bok som heter När ingen lyssnar.
Mm.
Har du läst den?
Ja.
Där säger de poliserna att det är ingen som hör vad vi säger.
Nej.
vi har förutsett den här situationen men ingen har lyssnat på oss.
Mm, mm.
Är inte det en del av problemen?
Så kan det vara. Och en del av den lösningen som kom efter just kanske den här debatten som har varit där, det är att nu har man ju öppnat upp en ganska stor polisstation mitt inne i Rinkeby.
Ja, det är bra.
Där man har liksom över, jag vet inte exakt hur många det är, men vi pratar i alla fall ett par hundra poliser.
Oj,
som
oj,
jobbar
oj.
I det området. Så att liksom, absolut, vi har ju en gammal målbild, men det betyder inte att den bilden varar för evigt, utan det händer ju saker också faktiskt som är positiva. Och närvaron och liksom polisiära synligheten i Rinkeby, den har ju ökat markant.
Och det är helt nödvändigt.
Ja, så är det. Så är det.
Man måste ju få stopp på allting där. Mm-hmm. Det kommer aldrig ta slut på egen kraft.
Så är det. Och jag tror att de vanliga människorna som bor där, oaktat vad man säger, när man träffar de här människorna, många är positivt inställda. Det är inte så som man försöker framställa från många håll och kanter att nej, men alla människor gillar inte polisen i de här områdena. Så är det ju inte, utan majoriteten tycker att poliser är bra, att de finns där, och man interagerar med polisen på ändå ganska bra nivåer, vill jag påstå.
Mm, mm.
Så det är inte svart eller vitt, utan det finns olika grader i den här delen.
Yep. Vi ska runda av det här polisiära och prata böcker alldeles strax.
Böcker, ja.
Men vad säger du om situationen i Uppsala rent allmänt? Det har gått sönder, det är ju inte så allvarligt längre, va? Det är inte särskilt område längre.
Men det flyttar sig här. Är det personerna som flyttar på sig? Eller vad är det?
Nej, men jag tror att ganska många människor sitter inlåsta.
Ja,
det är två stora gänggrupperingar har ju mer eller mindre monterats ner i Uppsala.
Mm.
Och många av de här individerna sitter och avtjänar ganska långa straff. Sen kommer de ju till att komma ut. Och sen självklart, det ersätts ju med nya. Men jag vill ändå påstå att det här som vi hade till exempel 2019 som var ett katastrofår i Uppsala. Mm. Det var ju det året och de händelserna under det året som föranledde till att man fick operation Rimfrost till exempel till Uppsala. Jämte Malmö. På den tiden hade ju Uppsala det högsta antalet skjutningar per capita i hela landet. Mm. Hade ju mer än vad man hade i Malmö och Stockholm på den tiden. Så jag vill påstå att så är det ju inte idag.
Mm.
Idag är det helt annorlunda. Och jag hade förmånen här i december månad att åka ut i Rinkeby och träffa en del näringsidkare och fråga liksom, hur tycker ni att det känns? Och väldigt många påstår och säger själva att det är mycket lättare att bedriva den här handeln och näringsidkandet som man bedriver liksom idag än för några år sedan. Mm. Det är betydligt bättre idag än vad det var tidigare.
Men du, det här med den kriminaliteten som vi ser idag då, eller de senaste åren, gängkriminaliteten och skjutningar och sprängningar och allt sånt här som för 30 år sedan så hade man ju bara ruskat på huvudet och sagt att det där är vadå Amerika.
Mm.
Men kan, alltså finns överhuvudtaget någon känsla att man kan bli av med det, få bort det helt och hållet? Är det ens möjligt?
Ja, det är ju möjligt självklart. Och vi ser ju just nu så är det ju antalet skjutningar minskar ju nationellt. Och det minskar ju med hyfsat bra siffror. Men vi är inte på några nollnivåer. Sen måste man komma ihåg också en annan sak. Det är ju inte så att nu skjuts det jättemycket och det har aldrig skjutits i det här landet. Vi har inte haft en enda incident innan det här hände. Det finns ju liksom människor som knoppar lite åt det hållet. Och då gäller det att man måste ju kunna sin historia någorlunda åtminstone. Vi pratar stora nordiska MC-kriget. Alltså då sköt man ju pansarskott genom liksom fönster och lokaler och mördade och dräpte varandra. Jugoslaviska cigarettkriget med offentliga avrättningar i offentliga miljöer. Vill man liksom bada elände kan man gå tillbaka liksom till 1975 och alla händelser som hände runt liksom Baader-Meinhof, ambassadsprängningar, flygplanskapningar, alltså ambassadsmord. Det var ju helt sjuka saker som hände liksom på den tiden.
Det var inte bättre för det nödvändigtvis då?
Nej, sen självklart, då var det ju inte i den här långa omfattningen. Nu är det under betydligt längre period har jag hållit i sig liksom. Men även där kommer det liksom att ebba ut och sen kommer det komma tillbaka. Och det är lite som någon slags infinite game. Det pågår ju saker hela tiden. Det går upp, så går det ner och så går det upp och så liksom pendlar upp och ner. Men självklart, omfattningen har ju varit extremt lång under den här perioden. Från någonstans som vi säger 2014 om det började där och så ända fram till nu. Under 10 år har det hållit i sig liksom.
Men du, om vi omsätter det här i litteratur nu då?
Mm.
För du har ju skrivit hur många böcker?
5 stycken.
Det är 2 som skriver.
Ja.
Ja. Och Ulf här, han har ju också skrivit en hel massa böcker, polisromaner. Och det som du skriver och din kompanjon, det är också polisromaner kan man säga.
Mm, det kan man säga.
Carl Hayden heter
han. Ja, just det, Carl Hayden. Men han har skrivit andra böcker också. Mm. Men i det här fallet nu, jag vet att många poliser har tidigare klagat på att polisverksamhet i detta skildras så oerhört felaktigt och töntigt och idiotiskt och så vidare. Och det är klart det gör om man tittar på en tv-serie som Morden i Midsommar och sånt här. Det är bara kokobäng liksom. Men det som ni båda två här faktiskt representerar, som jag har uppfattat det efter det jag har läst och vad jag tror, är alltså att ni beskriver ett korrekt polisarbete, även om ni tar och hittar på händelser.
Mm, mm.
När det gäller händelserna, plockar du sådana ur din erfarenhet och gör om dem lite grann?
Ja, ibland har det varit så. Inte alltid. Nej. Utan vi skiftar och drar ifrån och lägger till. Men många insatsidéer liksom, ja, kanske grundar sig i verkliga händelser sen tidigare. Ja, det,
ja. Ja, men det finns ju en riklig mängd av händelser att plocka för.
Ja, tyvärr är det så.
Och Ulf har ju hållit på med det här länge.
Och så mycket av det jag har skrivit har nog hänt, men inte på samma plats.
Nej, just det.
Samma, vid samma tillfälle. Nej. Utan lite här och där. Ja. Men alltså, ja, jag ber att få hänvisa till Stig Edqvist. Mm. Verkligheten är alltid just värre.
Ja, precis.
Men vi kan inte hitta på någonting som inte verkligheten slår.
Så. Nej, så är det.
Men det är bara att hitta på den här killen som låste in sin dotter.
Ja, det går inte att hitta på det. Det finns ingen anledning heller att skriva. Men för att ta tillbaka frågan där så jag försöker när jag skriver att jobba med korrekta procedurer.
Mm, mm.
Det är inte alla som tycker att det är kul. Men,
det kan bli mycket, det kan ju bli lite långt.
Ja, det kan bli lite tradigt. Men alltså, jag vill nog gärna att en åklagare är förundersökningsledare och sådär.
Ja, precis.
Och jag har förstått så jobbar ni likadant.
Ja, vi har försökt i alla fall att förhålla oss någorlunda till det.
Du vet när Christer Henriksson står i filmen och Eva Lander och ska gå in i ett hus där man vet att det finns en beväpnad person. Då säger en av hans kollegor så här: du får gå in först, Kurt, du är ju förundersökningsledare.
Ja, precis.
Så det är tre fel i en mening.
Ja.
Och sånt retar jag mig på, för de har ju en budget.
Ja, men sånt kan ni ju överhuvudtaget inte skriva, eller hur? Nej, budget, men det finns väl en ordning också.
Ja, men de skulle kunna ta reda på vad som gäller.
Ja, du menar författaren?
Att de inte vet att en åklagare är förundersökningsledare, det är anskrämligt, tycker jag. Man gör 40 filmer.
Ja, jo, så är det. Och, menar, det kan ju finnas en tjusning kring det också. Jag menar, för tittarna kan det vara väldigt roligt att se sådär. Liksom, så att
folk i allmänheten är likgiltigt, men alltså, jag tycker inte att man ska lära ut fel.
Nej, men det tycker inte jag heller. Sen tycker jag att det får vara en gräns för hur långrandig man blir i detaljbeskrivning av alla procedurer.
Ja,
det är ungefär som när Jan Guillou skriver om vapeningöring eller någonting sådär. Men liksom, det är bara 7 sidor för att tala om att man
har en pistol. Ja, men det är baksidan av det, om man går för mycket in på detaljer.
Så gäller att hitta balansen.
Ja, så är det. Å andra sidan kan det ju vara.
Men det ska inte vara fel det som man skriver.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Men ibland kan det vara liksom att man kanske går in och beskriver ett nytt fenomen. Till exempel i någon av berättelserna så finns det ett nytt fordon. Eller det har funnits ett par år nu. Men det är inte alla som är välbekanta. Men det finns ett fordon som polisen använder. Ett förstärkt fordon som används av insatsenheterna. Som man kallar för sandkatt.
Mm-hmm. Ja, det är den där som är med och behöver i rättegångar.
Ja, precis. Och det är som en liksom förstärkt fordon så den tål beskjutning och lite annat. Ja, lite åt det hållet.
Liksom en stridsvagn.
Ja, och den kan man ju beskriva liksom, så att en läsare får ta det. Men det måste vara, det får inte vara liksom 4 sidor eller till ett kapitel och det. Utan bara så, hörru du, vad är det där för bild? Någon så här konversation, så beskriver man bara den.
Liksom.
Så man kan ju hitta små luckor där man kan berika det på det sättet. Men det får aldrig gå till överdrift.
Ja, men man måste ju ha den dramatiska drivet hela tiden. Exakt. Skriver.
Det blir för mycket om man börjar beskriva liksom att man tar bort rekylfjädern och pipan tar man loss och manteln. Alltså folk slutar ju läsa, man hoppar ju över den sidan.
Jo, men det är
så. Ja. Och sen är det ju också detta att man vill ju komma de här några personer inför livet. Man vill bli bekant med några personer.
Så är det.
Det går inte att komma ifrån.
Nej, men så är det. Och kanske visa på någon sida då. Och det mest populära i den polisromanen, det är att det är någon nedsupen inspektör liksom, som har någon issues liksom.
De ersätts ju inte verkligen.
Ja, faktiskt.
Han har Evert Bäckström.
Ja, precis. Ja, men, och den, men den är ju, den är ju grymt bra liksom.
Men det kan jag berätta faktiskt att jag hade samarbete när jag jobbade på Sveriges Radio. Mm. Jag hade samarbete med polisen i Eskilstuna.
Mm.
De har ett sånt här på översta våningen och öppet till taket. Va? Mm. Har ett fik där, du kanske har varit där.
Nej.
Och det var precis när Gio hade kommit ut med Linda som i Lindamålet, som du har läst nu.
Jag visste att den skulle jag lämna tillbaka.
Ja. Och då så satt de och berättade om det, att jo, alltså, det där som Bäckström gör, det hade ju hänt liksom här och där över många år. Va? Men de har plockat ihop hela berättelsen på en gubbe.
Ja, precis.
Och så gör jag också ibland.
Ja, men det är så man får göra i litteraturen.
Ja.
Om man så Bäckström är ju egentligen inte osannolik, va?
Nej, absolut
nej,
inte.
Absolut.
Men han är inte heller vanlig. Men
han är väl inte alltihopa på en gång hela tiden.
Nej, alltså, det var över många år som han gjorde. Precis.
Jag är lite misstänksam och supersalabig, men det kan vi ta en annan gång.
Men alltså, ja, nu ska vi inte prata så mycket om mina böcker, men vi kan ju jämföra uppfattningar. Mm. Att jag jobbar gärna med att vanliga poliser ute i det här, ja, jag tycker inte om att man tar bort ordet radiobilar. Nej, med ingripande låter som tandläkarbesök. Men, det är ofta de som av en händelse löser saker.
Ja, så är det.
Och det gör det aldrig, nästan aldrig i några andra böcker.
Nej. Då är det ofta statister liksom, som står och bevakar.
Ja, vanliga radiobilar och trafikare.
De sätter upp tejper runt om.
De löser saker.
Ja, precis.
Så de stoppar folk och hittar grejer.
Jajamän, så är det.
Det är mycket så.
Eller bevissäkra på plats.
I Tunnabrolinjen tror jag att det var lite grann sånt.
Ja, möjligt.
Jag är ju till skillnad från er ingen som skriver såna här berättelser, nästan inte någon novell och så, men jag är ju läsare, jag är den som läser deckare och ser filmer och älskar brittiska deckare, men det är ju inte för att de ska vara noggranna med det polisiära arbetet, för det är de inte.
Nej.
Det kan till och med jag begripa ibland att
det är, ja, de är på ett annat sätt.
Utan de har sin storhet i personskildringar och sådana saker.
Ja, så är
det. Och det är klart att man skulle vilja slå ihop det verkligen, och det görs ju. Jag har fastnat för personer i era böcker. Så att, men det är också en konst att kunna göra det.
Så är det.
Och att ändå visa fram, för jag kan tycka att det är poliser, det är ju viktigt att man får respekt för poliser om man inte ska ha folk som kastar tegelsten på dem. Alltså, ska man ha någon slags respekt. Man kan inte få respekt för polisen i Morden och Midsommar annat än en trevlig snubbe.
Ja,
men det polisiära arbetet är oerhört tveksamt.
Men
era böcker är det trovärdigt.
Ja, det är de. Det, och de är riktiga människor. Därför att de har samma också problem som alla andra.
Ja, visst, precis.
Och är poliser dessutom. Men de lyckas inte alls med allting de gör.
Och alla måste inte vara genomsympatiska heller hela tiden.
Nej,
så är det. Har du någon ny bok på gång?
Ja. Ska inte prata för mycket om det?
Nej, det är klart du inte ska göra, men i den här linjen så den här sfären är något helt annat.
Ja, jag misstänker att du skriver själv då.
Ja, du tänker självbiografi.
Ja, något sånt.
Ja, det kan du trösta dig med att det är väldigt svårt att skriva utan att lämna ut sig själv. Så
ja, så är det ju.
Så gränsen mellan självbiografi och roman kan flyta.
Ja, precis.
Nej, men poängen är väl att i en roman, där kan man berätta med olika personer sådana saker som är om en själv. Men
så är det.
Det går inte att peka ut det.
Nej, precis.
Så dåliga sidor lägger man på den där och jättefina sidor lägger man på den.
Det är det som är så fint med romaner liksom, och berättelser. Att man kan faktiskt, man äger den arenan själv, medan skriver man mer om sig själv. Då måste man få förhålla sig till en viss linje, hur det har varit och hur det är.
Som man gör en självbiografi. Och jag har aldrig förstått hur folk kan göra det överhuvudtaget. För alla är de intressanta.
Nej, man skriver
kan
så
man inte
gör
skriva
man.
Om.
Man gör det när man skriver. Man skriver om sig själv.
När man skriver någonting annat. Ja, men jag kan skriva en roman som är självbiografi fast ingen.
Jag skulle framhålla att en fördel med det här att vara noga med hur det egentligen är, va? Det är det att då kommer det alltid att finnas ett riktigt slut. Det kommer att fungera hela vägen. Därför att det finns procedurer. Och det kommer inte alltid att gå bra. Det kommer att finnas åklagare som lägger ner, även om de har jobbat ett halvår.
Men du kan ju plocka det där slutet verkligen ur verkligheten. Medan en del deckar författare, det bara mojnar på slutet. Och så blir det inte alla som kan besvara det.
Jag vet inte,
kan ni ju göra.
Jag vet inte hur ni jobbar. Ja, nu jobbar du själv, men när ni skrev båda, hur jobbade ni då? Så var det så att du berättade vad han skrev? Eller skrev?
Nej, men vi hade alltid liksom möten där vi liksom la ihop olika delar och jobbade med olika scenarier. Vad kan man göra si? Kan man göra så här?
Precis.
Så att man lägger upp olika delar och sen skapar ett synopsis liksom där man försöker sätta en berättelse. Men ni vet ju själva, jag menar, när man sätter en sån synopsis många gånger under resans väg, så kommer saker, det händer saker hela tiden.
Nya
ådror kommer in och man vill ju gärna berika med någonting annat.
Ja. Många författare säger ju så här att figurerna tar sina egna steg och det låter som mumbo jumbo, men faktum är att det händer ju, det är väl i ens egen hjärna, men det bär iväg åt håll som man inte har planerat.
Jo, så är det. Plus att det kan också hända saker beroende på, till exempel i våra berättelser, där jobbar vi jättemycket med att liksom vi kör mycket omvärldsbevakning. Vad händer i vårt samhälle och så vidare. Och det kan ju faktiskt hända att vi har satt en synopsis, så händer någonting i samhället. En trend eller ett fenomen eller något liknande. Och då går det påverkar ju oss. Och då vill vi gärna kanske ha med den delen.
Men då kommer jag ju tänka på Sjöwall Wahlöö då. Osökt då. Edmund Bain i bakgrunden om Sjöwall Wahlöö. Och de var ju utifrån sin utgångspunkt och samhällskritiska på olika sätt. Och de böckerna som du har varit med och skrivit, ska man säga att de är samhällskritiska också? Kritiska på något vis?
Ja, jag har ju några skrå som jag går ganska hårt åt i de här berättelserna. Domarna i några delar, det är bara att titta vad hur de tänker kring dem och när de liksom pratar med dem, när de vittnar och liknande liksom. Det är ju en sån grej. Vi har en journalist som kanske inte är så jävla trevlig alla gånger i början där på berättelsen. Så det är ju några liksom som finns som är lite
lite sådär. Men det måste man ju få göra.
Ja, absolut. Men själva samhällsutvecklingen som i Sverige vi har idag jämfört med Sverige vi hade 30 år sedan och så vidare. Har du någon sån här, är det något politiskt i böckerna eller är det något?
Ja, det är både politik och ibland är det liksom internationell prägel på det.
Ja, det
och ibland kan det vara lokalt där vi har ju också en väldigt osympatisk polischef dessutom som är jäkligt impopulär liksom, som vi jobbar med också. Så det finns alla små kryddor inne i de här berättelserna.
Alltså när vi skrev den serien ihop med Peter, alltså när jag skrev serien ihop med Peter, så kom det ju en del nyligen, men de andra 7 som kom i följd, vi märkte att kriminaliteten, det går mode i kriminaliteten. Och då så ett tag är det värdetransportrån, sen kommer liksom polisen i fatt. I det fallet så blev det en explosion av åldringsbrott istället och sådär, va? Så att vi hängde med ganska bra det, på det som pågick så att säga.
Precis.
Ja, i och med att man berättar om det så blir det en kritik.
Så att vi hade väldigt bra, vi låg väldigt nära liksom verkligheten.
Ja. Så är det.
Därför att det var det som pågick i samhället.
Ja, och kolla bankrånen på 90-talet.
Ja, det
för man kollar bankrån idag, det finns ju inga bankrån. Nej. Finns inga kontanter.
Nej.
Då finns inga bankrån.
Nej, det finns knappt några banker.
Precis. Nej, men det är ju så. Men alltså, om du skulle skriva en sån här bok nu, inte då om det själv så, utan om du skulle skriva en sån här bok om ett brott, kan vi säga, bok om ett brott. Vilken gängkriminalitet som skulle vara, alltså du behöver ju inte säga att du gör det här, utan om är det gängkriminaliteten som ska vara grejen eller är det trafficking? Jag menar, man hör liksom om en sak i taget från media, man hör inte om alla saker på en gång, va? Det är som...
Nej, men alltså fick jag bestämma själv om jag skulle gå in i något projekt, jag skulle nog titta lite grann på just det med män som hatar kvinnor och mäns våld mot kvinnor. Det skulle vara rätt intressant. Det finns ju, vi har ju en som en guru liksom, svensk guru på det liksom, som skrev de här verkligen trilogin med Lisbeth Salander.
Alltså,
och
det
var ju liksom fantastiskt intressant upplägg på det. Och det där, det är ju slagit som en atombomb både nationellt men även internationellt.
Det är en så stark kvinnofigur.
Jajamän, den är ju enormt stark skriven och den är ju verkligen före sin tid.
Ja.
När han skriver de här grejerna, det var inte så direkt att alla pratade om det här. Visst, det fanns ju på tapeten, men inte på det sättet. Men något sånt liksom skulle vara intressant kanske att titta på.
Det är ju också mer komplicerat än att det är någon snubbe som slår sin fru, för att det är ju den här komplikationen med hennes föräldrar och bror och alltihopa.
Så är det. Och jag skulle nog, man skulle kanske till och med våga sticka ut skallen då, de här individerna som gör det, inte bara hålla sig i de här klassiska, men det är lite missbrukare som misshandlar sina missbrukande flickvänner, utan kanske lägga sig in kanske på en nivå där vi kanske pratar ett hovrättsråd eller kanske en partiledare eller vad vet jag. Men alltså vidga de här vyerna rejält.
Men G.B. Perssons dotter, hon skrev väl en bok, en av hennes böcker handlar väl om någon typ av överklass där, där också pappan...
Jajamän.
Misshandel förekommer ju i alla...
Oja.
Misshandel, barnmisshandel, incest.
Jajamän.
Det tycker jag att man har förstått. I
så
precis alla klasser.
Så är det. Överallt.
I fina villan kan det hända många saker.
Jajamän. Men jag skulle nog inte skriva det här klassiska liksom att gängkrig och narkotika. Och det skriver alla redan. Det är liksom övermättat.
Och det blir trevligt att läsa till slut också.
Jo, men det blir liksom att... Det är ju någonting som finns liksom överallt. Men utan det gäller att hitta lite trendbrytande delar.
Jo,
det tror jag kan vara intressant.
Vi har ju något att skriva i det här fallet, jag läser det. Och jag vill ju bli lite överraskad.
Jag tror det.
Och det gamla pusseldeckare är jag lära. Men alltså man får ju alltid känsla att det kan vara så här och så här. Och då är det väldigt roligt att man blir överraskad på slut.
Så är det.
För det var faktiskt inte så. Det var mina... fördomar som fick mig att tro att...
Så kan det vara.
Ja. Och det är ju ganska bra om man kan göra
så. Så är det. Sen finns det svåra teman. Det gav vi oss på i sista femte boken. Ja. Den var ju riktigt svår. Men där fick jag jobba länge med liksom förgrundsarbete och försöka lära mig själv om IT. Cyberbrott. Ja. Hur man gör den typen. Den är rätt svår. Den var komplex. Men det var otroligt lärorikt att lära sig. Ja, och sen försöka omsätta det från liksom det man har sett och hört och... In någon form av handling liksom. Där man genomför cyberangrepp och liknande.
Ulf har skrivit en handbok för terrorister.
Ja, precis.
Ja, det har jag faktiskt.
Precis.
Alltså ingen polisroman.
Nej,
den heter politisk thriller.
Ja, så här precis. Gör man när man ska ta över sig.
Men alltså, det är ju så här att Svenska Kraftnät har till exempel servat med att sätta nummerskyltar på alla ledningar som man ser från helikoptern. Man ser dem också med Google Earth. Ja. Och om man vet mycket sånt där, om jag vet det, så är det klart att de också vet.
Så självklart är det så.
Ja.
Men det hindrar inte att jag berättar hur man kan använda det.
Nej, men så är det.
Drönare tänker jag på. Det är något som används i krigen nu och allting. Men är det något som...
Däremot kan jag säga att en sån sak, alltså inte kunskap. Det här att sno en brandbil och köra stegen över muren runt Forsmark och klättra över.
Ja.
Det är bara jävla dumheter. För det första så är det en jättestor gräsmatta där, så man kommer aldrig in i Forsmark.
Mm.
För det andra så är det enda sättet, ett enkla sättet att stoppa Forsmark, det är att ta bort last någonstans. Man får tvärnitta kärnkraftverket. Det måste nämligen gå ut exakt lika mycket som det produceras. Så spränger du en fördelningsstation någonstans, så går det bara ner. Du behöver inte alls åka dit. Ja.
Och det där
om jag vet det, så är klart att
alla vet att som skulle kunna tänka sig göra något sånt.
Ja, men det är mycket sånt i min bok där, hur man gör när man slår ut.
Har du inte läst den? Jag tycker du ska läsa den.
Nej, jag tog inte med den tyvärr. Jag kan tycka att ses någon mer gång. Kan du
absolut.
Det?
Absolut.
Nej, det tror jag.
Men jag blev ju lite, så jag tänkte, men herregud. Får man skriva och berätta sådana här saker?
Ja, det är ju min förläggare som vill betala.
Ja, men poängen är ju att det är ju inte hemligheter. Och sen så har vi ju de här två herrarna som har sålt ut Sverige. Gamla Wennerström och sen, vad heter han? Berling.
Just det.
Jag menar, de har väl meddelat det mesta om alla hemliga rum och grejer.
Ja, så är det ju. Ja. Och Jan Guillou har ju också en liten... En liten fot i det där.
Fast du vet att Jan Guillou, han var ju bjuden på Musts julfester förr.
Jaså.
Det är han inte längre.
Nej, det kan jag förstå.
Sen det där kom ut.
Ja, det kan jag tänka mig att det är kanske lite. Och det är lite kanske, han har ju väldigt bra kunskap när han beskriver vissa av de här KGB-officerarna.
Ja, han känner ju...
Och sådana delar. Och likadant, jag tror att han har väl varit, jag undrar inte, när han var väldigt, väldigt ung så var han ju nere i Palestina och gick med på de här lägren.
Ja, det var han. Det var
Sverige.
Faktiskt. Jag ska berätta något som jag kommer klippa bort sen.
Censur.
Nej, men jag behövde veta. Den boken kom aldrig ut heller. Den skrev ihop med Åsa Schwarz, men förlaget vägrade ge ut den. Den handlar om att läget var så allvarligt att man var tvungen att evakuera Rosenbad.
Mm.
Det gör man ju i min bok också. Va?
Mm.
Och då behövde jag veta hur många våningar det finns. Va?
Mm.
Det finns, och då vet jag att långt ner där så
har
de...
källaren,
Nej, det är inte från källaren.
Nej,
det är
ner allt i marken.
De har bilar någonstans och kan komma ut långt ut och sånt där. Va? Den översta, den våningen under gatan, det är ju bara en passage till UD och sådär.
Mm.
Men då pratade jag med Lars Nylén.
Mm.
Lars sa att det finns tre våningar. Ja, tänkte jag. Och sen hade jag, så bjöd jag en kille på hamburgare som jag känner som jobbar på Must.
Jag frågade
honom samma sak och då svarade han så här: Nylén, han vet ingenting.
jag tror att Leif GV gick ganska hårt åt Lasse Nylén.
Ja, det gjorde han i den här boken.
Den boken som jag
och det har jag svårt att förlåta honom.
Han beskriver honom som totalt inkompetent och vapenfixerad och fixerad av insatsstyrka. Och det slutar med att han gör konstiga saker, blir gripen själv sen när de berättar sig. Så det var ju en verkligen hård nidbild.
Helt paranoid i de här
Ja, det förstår inte jag heller varför han gjorde. För att,
nej, men det är personligt grund.
Ja, det är det.
Ja, det är det. Och
det kan ju vara så.
Men det är tråkigt. Så.
Och så ska man inte använda sin bok. Det tycker jag inte.
Nej, den blir jobbig om det blir på det sättet.
Ja, det känns för vi som...
För den, och jag kommer ihåg vad figuren hette, men det är också snarlik liksom namnet. Så att det är väldigt provocerande.
De namnade sig för nyheter eller någonting sånt där.
Ja, precis. Ja, det var
det är ingen tvekan om att det är Nylén.
Nej. Alltså, kan man lite av det så plockar man ut det där.
Det framgår ju till och med av öknandet.
Och jag har gjort likadant med min gamla chef. Liksom. När Hanna Kaufman jobbar, hon har ju då en regionpolischef som ringer henne. Mm. Johan Ulfsson, det är ju Ulf Johansson.
Ja, det är
ju vår nuvarande regionpolischef.
Men, nu är det så här, att så har ju författare alltid.
Ja, men så är det.
Det är ju Sörnås som är med faktiskt.
Ja, men, och det har ju varit så att, hörru du din jävla, ska skriva in dig i nästa bok.
Ja, nej, så ska man inte göra.
Men det har skett.
Ja, så är det.
Ulf Johansson är ingen, det är ingen ny bild. Han är bra.
Vilken då tänkte du på?
Ulf Johansson.
Ja, han är superbra. Det är en...
Så det är inget angrepp?
Nej. Och han jobbar ju med Hanna där och ger henne lite råd och då.
Om jag minns rätt så var inte han vanlig radiopolis här i Uppsala från början.
Jag tror att han jobbade i receptionen när han pluggade juridik.
Ja, för Christer sen, kände ju honom.
Jajamän. Men sen blev han... Jag tror han blev... I och med att han var jurist så blev han sen polisintendent och då blev han chef för ordningsavdelningen.
Ja, då behöver han åka radiobilen, det är klart.
Jo, fast han åkte med killar och tjejer och liksom var nära.
Ja, det var ju det vet jag, de tyckte var så bra när han kom hit att han ändå hade någon hum om vad polisarbetet var.
Oja. Väl påläst på ordinarie.
Det var ju inte så vanligt annars.
Men när ni har med en sån här människa, alltså, om det nu är en fin bild eller hur som, frågar ni den personen först? Får den information om det här?
Hade det stått med hela namnet, då måste man tycka. Ja. Men tar man inte namnet, då kanske man inte...
Men man vände på namnet som du gjorde då kan man göra som då. Vet han om det?
Jag tror det. Jag vet
men alltså, det är ingen fara. När jag valde att kalla min huvudperson Klintman, då pratade jag med Klintman. Mm. Och han hade ingenting emot det.
Nej, och jag tror att man ska... Det är ganska bra.
Och det var efter att jag pratade med Peter, och Peter sa, men det var min mentor, det är den bästa polis som finns. Och Leif advokat som inte gillar poliser speciellt mycket. Han sa att det där är världens bästa polis.
Nej, men så är det. Sen ibland får man ju reda på att du är själv med i en bok. Liksom. Jaha. Ja. Tage Åström skrev ju en bok bland annat. Och då skrev han, du är med i boken. Jaha, det hade ingen
aning. Det spelar väl ingen roll.
Men det var någon elak polis som jagar någon bus. Och så ska busen springa genom Sturegallerian.
Jaha.
Och då är det sådana snurrdörrar. Då har jag satt foten för snurren. Så han springer och tror att det är bästa snurren. Så han går ju rakt in i det. Det var ju min roll liksom i den boken.
Har du gjort det på riktigt?
Ja.
På tunnelbanan.
Ja, det har varit så mycket jakt i centrala Stockholm där. Så att det finns massvis med snurren.
Tunnelbanepolisen har du varit på, det vet jag.
Ja, det stämmer.
Det är väl rätt så tufft då?
Ja, det var en väldigt lärorik och bra
period. Men det är mycket som samlas där.
Men det var ju väldigt mycket till fots och jobba nära medborgare. Ja. Det var ju verkligen basic.
Ja. Om vi går tillbaka till litteraturen då, som jag inte gärna vill göra, så kände jag ju bara igen det här att du har ju erfarenheter från alla möjliga sorters polisarbete. Och du har erfarenhet av polisbevakning.
Ja.
Så att ni har ju ett enormt... Jag hade aldrig funderat på att skriva bok ihop.
Jo, jag föreslog det, men han trasslade upp ansiktet. Jag förstod att han inte ville.
Jag har ju en konstig, alltså när jag jobbade som polis så gjorde jag väldigt många ingripanden och många av de här ingripanden, när folk blev anhållna och häktade, då var man tvungen att vittna på de där delarna. Och för att kunna vittna på de där delarna så var jag tvungen liksom att inhämta dokumentation, för att man var ju tvungen att läsa in sig, för det var så många ärenden. Och av någon anledning så slängde jag aldrig den där rapporten. Så alltid, när jag slängde aldrig så. Så att jag har 10-12 pärmar med gamla anmälningar. Ja, det var allmänna handlingar, så det är inga konstigheter. Det får ju vem som helst begära ut. Precis, jajamän. Men det är bara att jag har ju ett eget, liksom, eget kartotek, liksom, där det är liksom 10 pärmar från alla de där vittnesmålen. Jag tror att jag har runt Jag tror aldrig jag har inte berättat för någon faktiskt. Över 600 vittnesmål i olika tingsrätter och hovrätter liksom.
Väldigt bra när du ska ha människor som ska veta att se vad säger de egentligen. Hur tycker de
just så här? Ja, så är det. Så att jag sitter och klurar på, undrar om man ska liksom, om det går att använda det där. Sen, det blir väldigt, alltså mycket ju upprepning och samma grejer. Men samtidigt, det skulle kunna vara någon slags dagbok liksom, hur det här har sett ut.
Ja.
Så jag vet inte hur man ska tackla det där liksom. Men det kanske inte blir så jätteintressant för läsaren, vad vet jag. Jag vet inte riktigt. Jag sitter och letar så här
ingångar. Det där är intressant när det blir, om det blir mycket samtal. Jag tänker, har ni läst Ulla Bolinders böcker? Mm. Som hon och liksom intervjuar.
Det består av människor. Protokoll och sånt.
Mm. Ja, men det är mycket sånt.
Men så ingen löptext.
Nej, inte alls. Det är bara samtal. Det är bara förhörsprotokoll.
Jag tycker det är lite knepigt för mig.
Det kan det vara, men allting kan bli till för mycket så att säga. Men däremot kan ju den grejen vara ett... måste ju vara fantastiskt när jag har det här arkivet, om du säger så.
Det.
När du ska ha sådana dialoger och se... Hur gör buset egentligen? Vad säger de? Hur svarar de? Hur undviker de?
Säkert 75% av det är ju liksom narkotikabrott. Men sen finns det så här lite udda grejer. Det finns något enstaka kvinnoflitsärende.
Ja.
Sen finns det våldsamma upplopp. Mm. Där liksom vi jobbar på tunnelbanan. Mm. Vi jobbar liksom på att det kan vara fotbollskommendering eller hockey. Eller om det var politiska evenemang som urartade. Mm. Det var en hel del sådana grejer också. Så det finns ju intressanta delar.
Det är intressant att se vad de
säger. Och någon enstaka menar, kan ju vara bra grej. Kanske man lägger in ett par kapitel i en berättelse.
Ja, ja.
Men frågan är så här, rent faktamässigt. Jag börjar fundera mer och mer liksom på just faktaböcker. Det är inte bara romaner.
Men det är intressant. Mm. Så dokumentära kan man säga.
Exakt. Så det är, och jag gillar det här programmet. Jag kommer ihåg vad det heter nu. Men det finns på SVT Play med Lasse Lampers och där man går igenom gamla case.
Real crime.
Precis. Det är ju jättespännande att se hur de tar fram gamla dokument, och det kan vara att det är hämtat från olika arkiv. Det kan vara polisiära arkiv, men det kan också vara från kommuner och andra ställen.
Ja, de hämtar ju alltid och till.
Jätteintressanta delar verkligen.
Jag såg den som handlar om Alexander.
Ja, otroligt intressant.
Delar. Men de hämtar ju från nyhetsmedia.
Det är jag ju jätteintresserad av. Eftersom vi har ju ställning med Alexander.
Ja, verkligen.
Och vad som egentligen hände, hur det egentligen var.
Ja, och jag såg den där ståplats Nybroviken. Enormt intressant. Samhällsskildringen från mitten och slutet av 60-talet.
Ja,
hur det var i Stockholm.
Mm. Och ett annat Sverige.
Otroligt intressant. Verkligen intressant alltså.
Nej, men kom igen med någon sån bok då. Det,
ja, det...
Det är stort intresse för att man behöver få saker förklarade för sig. Som vanlig så här människa i samhället, att jag gick det till så, det där tillslaget, det var därför, och så ledde det till det.
Ja.
Det är sånt som man faktiskt utav tidningsnotiser och enstaka artiklar inte kan, man får det inte i följd.
Nej, men så
man får inte hela bilden. Man
så är det. Och jag var intervjuad av, jag tror det heter PodMe, där var någon avsnitt där vi pratade om ett, de ringer så jag kan inte bara hitta ett ärende som vi tänkte prata om.
Mm.
Och då pratade vi om ett ärende där vi tog extremt stor mängd narkotika. Vi tog på den tiden, nu, med dagens mått mätte ingenting, men 80 kilo amfetamin liksom, när vi pratade 2004, det var ju enormt mycket. Det var ju nästan ett av de större beslagen eller Och då gick de ut i botten med det ärendet och tittade på utvecklingen, hur vi jagade vissa och hur vi grep.
Det är intressant med det här som du säger, vad kallas det för underrättelse?
Mm.
Alltså jag vet inte vad man ska säga om det i folkmord, men när man kollar folk, man liksom håller på långt i förväg och de, vet att det är de här som
håller på. Den är jättekänslig, det, alltså, för det kan finnas liksom hotbild mot olika aktörer på grund av det där, och det kan också, det gäller att vara försiktig vad man avslöjar i ett metodväg liksom. Det vill man ju inte gärna göra liksom. Så den är jobbig. Den är extremt jobbig.
Ja. En annan sak som jag har tänkt mycket på, det är de här nu som faktiskt har växt upp med gängkriminalitet och sen vill de hoppa av.
Mm.
Och det måste ju vara väldigt svårt, om man kan säga alltså du vill hoppa av, ja men visst, okej. Det är tråkigt om din lillebror skulle råka ut för någonting här och så vidare. Alltså man får de här typen av hot som är alldeles jävla. Och jag vet inte heller hur det går, men det är sånt som skulle vara intressant att få veta hur. Vad är det som gör för att någon ska kunna hoppa av? Jag tror säkert att det finns någon som vill. Men det ska vara rimligt att göra det. Då pratar vi om nya identiteter också. Eller gör det inte?
Så är det. Eller utlokalisering där du lämnar en geografisk plats och bara försvinner från ytan. Och sen dyker upp någon annanstans.
Och möjligen får ett annat namn.
Ja, ett typexempel på det. Det är ju det som Tage Åström och de beskrev lite grann i sina romaner om om den här Göteborgs-serien.
Ja.
Johan Falk.
Ja, just.
De beskriver det väldigt väl, vill jag påstå.
Ja.
Hur den här informatören jobbar och vilket inferno det är.
Ja.
Och när hans flickvän blir gravid och så vidare. Vilka nya problem som dyker upp.
Alla dessa hot, va? Som...
Så är det, så är det. Och det där är ju hänt på riktigt. Och den där mannen, han finns ju. Jag tror man avslutar serien i sista avsnittet. Då har man filmat den här killen som har flytt landet.
Ja.
Och man ser liksom att det är lite palmer och sol, lite av någon keps och lösskägg och grejer liksom. Men liksom det där är ju hem på riktigt, och den människan, han lever under dödshot än idag. Trots att liksom den heta perioden. Nej, men han kan inte visa sig i det här landet.
Nej.
Och kommer inte kunna göra det på många
år. Men om du tar ett antal snubbar då i typ Gottsund eller Gränby eller vad de nu finns.
Mm.
Och så vill de här inse att nej, jag vill inte mer, det här börjar jag. Mm. Har de någon chans att hoppa av? Kan du skriva en bok om det?
De har en chans att hoppa av. Det är bara det att alltså, skriva en sån bok. Alltså, man måste ha klart på sig. Allt du skriver kommer att lusläsas av motståndarsidan. Och om vi avslöjar man för mycket, det kan ju kosta den här mannen livet. Liksom. Så de är svåra, men det är klart, i en roman kan man absolut göra det.
Jo, och då kan man med flit vara inexakt och lite felaktigt.
Så är det. Så är det.
Det där är ju vittnesskyddsprogrammet
som
de tog från USA egentligen.
Ja, så är det. Så är det.
Och ibland, gamla Rikskrim som höll på med. Men det kan inte omfatta särskilt många, för det är en jävla stor apparat.
Nej, det är en jätteapparat och den är rätt kostsam. Sen finns det ju mildare varianter där kommuner och andra får jobba liksom med de här delarna och hitta på andra saker. Liksom.
Men när du går in i vittnesskyddet, va? Då är det bara att resa dig och gå.
Jajamän.
Alltså du får inte säga hej
då. Nej. Du försvinner ju.
Då är det ju som de här kvinnorna som är stalkade av någon och måste flytta och inte få lov.
Ja, men det här är värre. De säger kom med här och sen försvinner de.
Ja, men vad är det som är värre med det då? Jag menar, om jag vore en sån här kvinna så har jag mina två små barn och kan är för jävlig och jag måste få en identitet för han slår ihjäl mig annars. Och så får jag en identitet och så hamnar jag i Korpilombolo eller någonstans. Och jag får inte ens tala om det för mamma, för att då kan han lätt pressa henne på
våra
Jag måste bryta allt som är mitt.
Ja, så är det.
Så det blir inte värre om man har varit gangster och måste bryta allt som är
mitt. Jag tror jag hörde på nyheterna i morse liksom, där man har ett problem där jag tror det var radio, om det var P4, alltså lokalradio i Göteborg som hade gjort ett reportage om just de här dolda telefonnumren, kontantkorten, det har man ju plockat bort nu. Mm. Vad det innebär för de här kvinnofridshusen som ger nya. De har gömt kvinnorna och de ger dem en hemlig telefon.
Mm.
Och jag menar, om de har kontakt och börjar ringa sina anhöriga, redan där börjar bakspårningen från motståndaren. Liksom. Mm. Där gubben letar och kollar vem ringer du, var för sms och försöker lokalisera var finns man. Det är ju hemskt.
Och det finns ju ett antal berättelser som handlar om just det. Och det är den här kvinnan har kommit till något ställe och börjar etablera sig och dela med det fjärde. Han står här nu utanför dörren så småningom. Mm.
Men hon har inget val, utan det handlar om
att slå ihjäl honom. Och det kommer bli inte.
Nej, det går inte. Nej, men det kan inte.
För det är ju sanningen. Alltså, det är ju
men i det här förebyggande arbetet, vi måste kunna jobba med de här delarna där vi liksom kan, kanske man utfärdar så hade kontaktförbud. Han får inte komma i närheten.
Nej, då ska man fotboja som gör runt om man kommer nära.
Man kan inte bara utfärda det och sen så sticker vi iväg och skiter i det här.
Nej.
Du måste ju komma tillbaka och ringa på dörren och fråga, hej, hur fungerar kontaktförbudet?
Mm.
Har du sett honom? Har du hört honom? Har han varit här?
Mm.
Nej, allting funkar jättebra. Då vet vi det. Eller, han är här varje eftermiddag.
Mm.
Och vilken tid du kan dyka upp. Han dyker upp någonstans mellan 14 och 15. Då kanske ska stå en polisbil.
Självklart.
Till exempel. För har vi ingenting att göra, då kan, istället för att rulla runt liksom planlöst, då kan man väl ställa bilen där.
Det låter ju helt logiskt.
Ja.
Skriv om
så det. Så det går ju att jobba med sådana saker.
Skriv om det också. Mm. Så att det blir som en... Alltså böcker som ni skriver och som många skriver, de blir ju på ett sätt en mall för hur man ska göra. Det är ju även... tv-serier som Vera, någonstans är det liksom lite grann att man ska förhålla sig till
Precis så. Och det kan vara, jag vet att till exempel Janne Karlsson, han har ju skrivit liksom, det är biografi, men hela boken fungerar ju som ett någon slags mentorsbok för de som utövar ledarskap och chefskap.
Ja.
Där man kan anamma olika saker och ta till det där. Ja. Så jag sitter liksom också och klurar på hur ska jag göra med det jag skriver just nu. Kan man hitta någon sån variant för att inspirera till andra eller att komma in i det här? För det har ju, jag har ju haft min plan liksom. Hur jag ville att min gameplan skulle se ut innan jag ens blev polis till exempel.
Ja.
Så man hittar sådana saker.
Liksom. Hur skulle det Hur skulle det tas emot inom polisen om du gjorde en skriven sån bok?
Jag vet inte, men jag vet vad grundlagen säger. Att jag har ju full rätt faktiskt att utöva min medborgerliga rätt,
jo,
att uttrycka mig i tal och skrift.
Hårt åtgången ändå.
Ja, men har du blivit åtgången på något vis för de böcker du har skrivit?
Nej, alltså jag har ju gjort det här by the book. Jag gick till den dåvarande regionpolischefen Karin Götblad och sa det. Jag ansöker om bisyssla och jag tänker skriva. Mm. Och då var det ju förberedet givetvis, det får inte påverka tjänsten givetvis. Det är ju självklart. Mm. Utan gör man det, då gör man det på semestern eller på helgen eller på...
när man har tid liksom.
Exakt, exakt. Och hon fattade beslut om det och det finns ett sånt beslut.
Liksom, så att, har hon läst dina böcker då?
Det vågar jag svara på, det vet jag inte.
Är det några kollegor som har gjort det som du vet? Det är inte alltid ens kollegor är intresserade av ens böcker, kan jag säga.
Alltså, jag kan säga att det är ett bekymmer det här med polishus. Därför att du säljer en bok till någon av dem, sen går den runt.
Jaha, det där.
Nej, men jättemånga har faktiskt responderat och sagt ja, och lyssnat. Och de här böckerna, de har ju mest gått ut liksom som e-böcker och som ljudböcker.
Ja.
Har det blivit. Men även ettan finns ju i bokformat då. Men väldigt många har faktiskt responderat. Och när kommer nästa? Och liksom så här intressanta frågor. Så det är lite kul.
Alltså jag tror att poliser gillar att läsa andra poliser. Det tror jag.
Okay, ja,
det tror jag. I alla fall vanligaste poliser.
Jag fick ju förmånen faktiskt att ta del av Claes Fribergs senaste bok. Som heter Särskild händelse.
Ja.
Och då kommenterade jag boken och de tyckte det var så kul så de klippte ut en del av det och lagt in det i kommentarerna på det där. Så det var lite roligt.
Ja, det
är bra. Jag tror att jag avslutade med att boken är väldigt bra och det är inspirerande och det är fem batonger och fem polisiära intryck.
Men du, jag tänker här också, det gäller ju båda er båda två, men att det är mycket som skulle kunna filmas av det som jag skrivit om. Den här grejen med Karolinska sjukhuset eller barnsjukhuset eller vad det heter. Alltså, den skulle ju vara en film som man skulle sitta och bita på naglarna till. Alltså.
Ja, det är en väldigt hemskt tema.
Det är jätteläskig på alla sätt och
vis.
Den är oerhört, väldigt dramaturgi. Så att man kan se det framför sig att det är scener. Ja. På den våningen, och här håller man på här och det händer och så. Och så. Mm. Jag tycker den skulle vara en fantastisk tv, film eller serie. Lite svårt att tänka om man ska dela upp den eller hur det är.
Mm.
Men... Du har inte fått några sådana erbjudanden?
Nej, jag har inte hört någonting om
det. Alltså det är en väldigt hård bransch.
Jo, det är den naturligtvis.
Den är stentuff. Ja,
ja. Jag tror att det är precis
och du måste vara, du blir känd för att du är känd så att säga. Va? Mm. Det är svårt att börja från början.
Ja, men alltså jag kan ändå tycka att just den, eftersom det knyter till så många känslor som människor har.
Ja.
Sjukhus, största allmänhet, barn och så vidare.
Precis.
Och man blir liksom involverad. Mm. Gång,
men filmbolag är inte annorlunda än andra företag.
Nej,
de vill bara jobba med sånt som redan har gått bra.
Mm.
Men,
det är svårt att komma in.
Men alltså, sen vi pratade sist, jag fattar inte, jag bara, plötsligt bara dök upp liksom, då boken blev översatt och utgiven på franska.
Då har du en bra agent. Det är bara lycka till.
Så det liksom, ja, så där finns det nu på engelska, tyska,
vänta,
vilken franska.
Är det den med sjukhuset?
Ja.
Ja, just det. Ja, men alltså,
barnsjukhuset, precis.
Ja, jag säger bara det att då kommer filmen bjuda. Kom ihåg mig då, Jarl. Det var jag som sa det först.
Ja.
Du blir så tyst. Jag kan göra er ledsna med någonting annat. Jag har erfarenhet av det här. Det är att det sista filmbolaget vill är att författarna lägger sig i.
Nej, så är det ju.
Så är
det.
Precis, det finns ju liksom en liksom där man vill göra egna varianter. För många gånger är böckerna helt annorlunda.
Jo, men det är ju så. Det har ju hänt. Och sen om det blir som det här... Jag tycker alltså att Anne Cleve skriver väldigt bra böcker.
Mm.
Och serien Vera då, det som pågår nu, det har ju inte Anne Cleve skrivit på överhuvudtaget. Det är ju efter den idén som hon hade, de karaktärerna.
Precis.
Och så, då bär det iväg vart som helst.
Precis. Le Pavillon Noir kallar hon det för på franska. Helt otroligt alltså. Jag fattar inte det.
Tusan, vad tjusigt.
Kanske det kom in lite kulor i alla fall.
Ja, jag tycker i alla fall att det var fruktansvärt spännande och jätteläskigt.
Ja, den var ju verkligen... Och sen på tyska har de faktiskt kört... Där är flera översatta.
Uh-huh.
Jag tror att de har gått in på...
Zwei Krimis in einem E-bok. E-bok, ska det så. E-bok, die Kinderklinik, die Jakt.
Så det är liksom, det är olika kampanjer.
Kanske skulle du köpa, eller de lyssnar man på, är det så? Är det lyssna böcker eller går det att köpa dem också i papper? De översättningarna med?
Jag tror att man kan beställa på sån här...
On demand.
On demand, precis. Och sen, på, den är också, trean är också översatt. De som aldrig glömmer. Det är ni förgäsen liksom. Ja, så att det
är bra.
Kul. Pratar du något av de här språken själv?
Ja, hyfsat bra. Ja, alltså inte, jag är inte någon jätte liksom...
Men
tyska, min morfar, jag läste tyska i skolan och sen har man fått tillämpa det lite grann när man jobbar på tullen eller man har kanske tagit så att lite sådär lagom.
Det är ganska kul.
Tyska är det är ett bra språk att kunna.
Ja, det är det. Jag kände också på det sättet.
Sen tror jag att tyskarna är väldigt förtjusta i svenska deckare av någon anledning. Jag tror att det är Sjöwall Wahlöö som har breddat den.
Man pratar ju väldigt mycket om det svenska deckare under.
Precis.
Och det är väl också det att det finns en väldigt bredd på det. Va? Vi har ju liksom, som sagt, polisromanen från Sjöwall Wahlöö framåt. Och vi har, det finns mysdeckare och det finns så här Mankell...
Ja, men alltså innan Sjöwall Wahlöö så var ju Sverige på gång redan där med just de här pusseldeckarna.
Ja,
ja. Vad hette hon?
Alltså, vi har ju alltid från Maria Lang. Och
ja, Maria Lang. Fantastiskt.
Det var 12 år när jag började läsa hennes.
Men alltså, såg ni dokumentären på SVT om Maria Lang?
Ja,
det var alltså, man kunde, det gick inte att flytta sig. Man var tvungen att se hela.
Ja, men det är intressant. Grymt
intressant.
Dagmar Lange, alltså.
Ja.
Tant.
Vilken stjärna. Ja, alltså. Och på den tiden också. Det var ju inte lätt liksom, att slå sig fram.
Och dessutom var lesbiska, men det var mycket som var svårt att
förändra. Men också liksom lärarroll och liksom hur hon jobbade.
Men det finns alltså sån, hon tar upp sån problematik på ett diskret sätt i sina
vatten.
Vi har lilla gulliga Puckbule, det må ju så vara.
Ja,
va?
Men
det är ju dessutom så att hon blir lite betuttad i Kristervik. Det är lite,
ja,
lite
precis. Men alltså, och Kristervik, han är ju liksom, det är polismyndighetens representant.
Men
Puck, hon har ju någonting som kompletteras. Och de där två, de blir ju ett jäkla bra team. Liksom.
Jo, det
och det är också att bara hitta den mixen liksom.
Nej, hon var ju oerhört skicklig i den här genren, det får man säga. Ja.
Och hon var ju verkligen, och även liksom, det var lite synd att hon inte fick mer erkänning internationellt än vad hon fick. För hade hon gjort det här idag, hon hade ju slagit igenom internationellt så bara brakar hon.
Ja.
Men på den tiden var världen betydligt större på något sätt än idag. Idag är det så litet liksom.
Sverige var mycket mindre.
Ja, sen hade vi ju de här gamla herrarna som jag nu skulle säga.
Ja, Stig Trent och de här var ju grymma också ju. Vilka skildringar alltså.
Ja.
Och det är jätteroligt just med miljöskildringar och sådana saker. Och sen har vi, vad heter det? Nu har jag hjärnsläppt. Säg någonting nu. Jag tänker på två stycken som jag brukar läsa.
Är det gamla författare?
Ja, jag visste. Det är bara hjärnsläpp. Nej, inte hundra.
Ja, jag vågar inte svara på det.
Ja, men aj. Men vi glömmer det. Men det fanns ett flertal som jag läste.
Men Stig Trenter, några av dem är filmade.
Ja.
Och även i den här filmningen. Jag vet inte om de har plockat det från serien, men han är ju journalist, huvudpersonen.
Ja, han är ju fotograf här i
precis här. Och då sitter han på sin redaktion.
Mm.
Och jag glömmer aldrig det här, för det berör ju mig så mycket. I bakgrunden, där han sitter på sitt lilla kontor med vindsvåning.
Mm.
Titos partisaner har tagit över makten sedan löpsedeln.
Ja, just det.
Och det är så mycket så... Och jag tänkte, men herregud. Och sen var det nästa gång. Tito har marscherat in i Belgrad.
Ja.
Alltså, så har verkligen tema Jugoslavien liksom. Men så, som de har liksom gjort i sin tidning då. Och det ligger i bakgrunden. Men det är ingen som liksom pratar om det. Men jag tror vanliga tittare kanske inte tänker så mycket på det. Men eftersom jag har jugoslavisk bakgrund, för mig är det liksom jätteintressant.
Ja, som man läser i alla fall.
Ja, ja. Hur man ser. Så det är mycket sköna detaljer liksom.
Det bidrar ju
till. Ja, ja, verkligen.
Det är inte tidlösa böcker, Trenter.
Nej, det är de inte.
Det är oerhört mycket tidsskildringar. Och det är roligt med den här Vespe Jonsson och alltihopa.
Ja, ja, ja.
Som ju kanske inte är så oerhört.
Men han klipper ju också in liksom att överklassen, begår ju mord och liksom, så det var ju liksom också bra.
Det är
ju
roligt att läsa de här gamla alltså, Svedelid och vi har ju allt möjligt vad vi har i bakom.
Svedelid har 1,5 meter ungefär.
Ja, det har
jag. Ja.
Ja, Sundesson tänkte jag på. Vick Sundesson var jag försökt att säga.
Okay.
Förut, det är de här gamla stötarna säger jag nu.
Men Svedelid, visst är det han som skrev en hel serie om Ruda och Roland Hassel.
Ja,
alltså, det är så jäkla bra.
Men de är också rätt nära polisen.
Men
det sägs rätt öppet att han kanske mest skrev stolpar. Och sen
att
gjorde
det
förlaget.
Att någon annan gjorde det?
Ja, förlaget.
Okay. Att det var en
spökskrivare
som gick in eller?
Men det var ju vad, man kan ju vara tio och jobba. Jag vet inte hur Andolins jobbar när de jobbar till exempel.
Nej.
Man gör väl olika
saker. Nej, det vet man inte.
Nej, så är det.
Och Svedelid var...
Nej, det var riktigt bra. Mm. Och filmatiseringen, man vet inte, Carl-Erik Bennett och de här som...
Ja.
Fasen, vad bra det är. Jag älskar det. Jag har ju några gamla DVD-er. De kollar vi ju på.
Både jag och frugan. Det finns en 10 stycken. De fick man gick på TV. Jag tror jag har dem där också.
Men alltså, för mig, mannen på taket, mannen från Mallorca och lagens namn. De tre är ju extrema. Och som jag sa tidigare, varje Lucia så är det tradition att jag och frugan, vi tittar på mannen från Mallorca. Och det är då Stockholm 6 romas under den Lucia-tåget.
Ja, det handlar ju egentligen om justitieministern.
Precis, det är ju bordellhärvan som grejer affären liksom. Fantastiskt bra gjort.
De tre första böckerna är stor skillnad på dem och resten han skrev sen. För att i de tre första böckerna så är han liksom i polisbilen, på gatan, i polishuset. Sen drog det iväg.
Jo, men det märks ju. Att någonting
de tre
händer
första där. Håller jag med om, det är bland det bästa som har skrivit.
Ja, den är otroligt bra faktiskt.
Och även när det gäller filmer som Mannen på taket.
Ja.
Den är oslagbar.
Helt suverän alltså.
Den filmen går inte att liksom göra bättre.
Vänta, är det den som Carl Gustav spelar i?
Ja.
Ja, det är det.
Ja,
jag vet att jag kommer ihåg när den kom. Jag tänkte, ja, men det är inte möjligt. Ska han, när man kan. Och han var ju så bra.
Ja, han var otroligt bra. Och jag tror den följer ändå hyfsat manusberättelsen. Liksom. Ja, den heter väl Den vedervärdige mannen från Säffle.
Ja, Stig Oskar och Emil Nyman heter.
Precis, jajamän. Jajamän.
Väldigt rolig sak, väldigt obehaglig sak. Men Carl Gustav som kunde göra denna roll, och det tycker jag är kul.
Alltså, det finns, den filmen är intressant på många sätt.
Ja.
Det finns många rollprestationer där.
Oh ja. Otroligt bra.
Och flera som vi saknar, Håkan Särnet till exempel.
Ja, ja, men med andra ord, alltså man säger det svenska deckarundet började inte på Camilla Läckberg. Och
nej,
så.
Nej, absolut.
Utan det svenska deckarundet, det började långt tidigare.
Jajamän.
Ja. Men alltså,
40-50-40.
Vad som hände egentligen som har påverkan på oss, det var Valö Sjövall som införde ett sätt att berätta. Va?
Mm.
Och att, så de kallade ju alla sina 10 böcker för romanen om ett brott.
Mm, precis. Mm.
Och det var ingen så här, vem har gjort det, och det var inte alls, utan det berättade om. Alltså jag tror säkert att jag skriver ungefär likadant. För att, det är inte ensamma med
heller. Nej, det är samhällsskillningar. Och de dödar ju pusseldeckare, kan man tyvärr säga. Och det är ju till Maria Langs stora förträtt liksom.
Jo. Men det har varit mycket bättre.
Men alltså, Maria Lang kör och sen så tas det direkt över av Sjövall. Ja,
men de börjar ju inte från noll om jag säger så. Då, för att Ed McBain fanns före och de lät
bara
de
det utan,
ja, men bland annat. Och de sa ju själva att de lät.
Per Wahlöö hade ju skrivit ett gäng böcker på egen hand också.
Men de sa ju själva att de kände inspiration från det. Steve Carella och allt det
här. Jo då, absolut.
Som jag läst också.
Och den stilen funkar ju, därför att de var väl överbjudna till New York och fick massor med priser och erkännande.
Det var väl den sista boken som var lite.
Jo, men det var ju för att
terroristerna.
Han gick ju bort.
Han var
rätt risig, va?
Ja, han var ju jättesjuk.
Han gick bort mitt i boken, så vem som egentligen skrev färdigt den, det vet jag inte riktigt.
Nej.
Men, ja, men det finns en bok som jag kommer inte ihåg nu vad den heter, men det finns en bok som handlar om hur de jobbade.
Jaha. Mm.
Och det är bland framgår att de satt i köket på nätterna på varsin sida av köksbordet och skrev båda två.
Men det var inte en gång han somnade in och hon fick ta över hela allt.
Det kan hända.
Jo då.
Det var så, men då när de båda var med fortfarande så brukar de ibland byta textdel.
Ja, just det.
Precis. Varför jävlas med läsaren?
Ja, men det kommer jag ihåg.
Men den är inte dum alltså. Du får in, jag tror man får frisk variation i de där.
Ja, det är jättebra. Men sen var det ju det här också som de beskrev en polisbil, va? Noga. Det stod liksom att den var svart och vit och de måtten, och den hade blocktexten polis där och där och sådär. Mm. Det hade ju aldrig någon gjort förr.
Nej.
När menar du det?
Ja. Alltså det är, idag ska vi säga att det är onödigt ingående, men då var det nästan.
Nej, men alltså det är
revolutionerande.
Men det är ju bara att titta på gamla Sherlock Holmes, Conan Doyle berättelser. Ja. Inte gick han in på de detaljerna. Nej. Det var inte så på den tiden.
Utan nej, det var helt andra saker.
Det var ju abrupta liksom vändningar och liksom.
Ja, men sen har vi ju hela den här grejen att poliser var idioter, och så var den här privatdeckaren som var den smarta, och bara Poirot eller Sherlock Holmes eller så. Det tror jag att man har frångått nu. Det har ju ett jättepopulärt att låta polisen eller högsta polischefen vara fullständigt bombad i fallet.
Men den frodades rätt fint under Sjövall Valö, kan jag säga. Kristiansson och Kvantum fick ju liksom stå för hela liksom.
Det
var den dumma ordningspolisen liksom.
Ja, det var det
som ständigt.
De var rätt stilsäkra.
Ja, de var ju det. Och de blir lite, liksom, lite hjälta liksom. Ja. Och jag kommer ihåg när jag gick på polishögskolan i lagens namn. Även det som egentligen skulle varit busar. Ja. Det var ju liksom populärfigurer egentligen. Det var lite så. Ja.
Nej, men det är riktigt. Och det där påverkas man ju jättemycket av.
Och det var lite så också, man kunde faktiskt komma in med busen som var högljudda och arga, så kunde man liksom räka ut sig någon fras från en gammal film eller något. Ja. Krimmarna kan du tramsa med, men inte med mig.
Jag kommer ihåg en scen när ur profitörerna, där de har gripet Johnny.
Det är Bo Svedelid, va?
Nej,
det är GV.
Okej.
Profitörerna, det handlar om prostitution och fastighetsägare.
Ja, det är det den första, ja. Just ja, det. Och mordet på en prostituerad tjej, ja. Just
Katarina Rosenberg.
Just det, Rosenberg.
I alla fall, de har fått tag i den här Johnny Dahl mitt i natten. Mm. Han är efterlyst och misstänkt. Och så boxerar de in honom på krimpolen då. Mm. Och då säger Johnny Dahl, jag vill anmäla den här jäveln, säger han.
Ja, just det.
Och då tittar vakthavande ner så här, säger, ja, ni har ju träffats förut, mitt på näsan om jag minns rätt. Och den lovar jag, den är säkert upplevd.
Absolut.
Och det var det som var grejen med GV. Ja. Han hade varit med där.
Ja. Mm. Plus att jag tror att GV har ju kontakt också med många poliser som berättar hela tiden och forcerar honom liksom.
Ja,
alltså jag tycker att han är jävligt rolig.
Han är ju grym.
Och han är självironisk också.
Ja, ja.
Han skriver ofta om den där tjocka professorn som snackar en massa strunt.
Jajamän.
Han har självironi, det tycker jag.
Det, så
på sig, men,
det kan man bjuda.
Hur ofta hör du Jan Guillaume självironisk?
Nej, det finns inte. Men hans tre första, som sagt, det är mästerverk. Mm. Det vill jag påstå. Och den som du sa, mannen från Mallorca.
Mm.
Den heter Grisfesten. Heter
boken. Just det. Så var det.
Precis.
Mm. Det är den tredje.
Ja.
Och Lars M. Johansson.
Ja, just det.
Hans kollega i början som blev chefen. Mannen som kan se runt hörn.
Ja, just det. Ja, precis.
Just det.
Mm. Jag kan ju säga att Peter Lundström, när han var chef för trafikpolisen här. Det var det väldigt nytt med videobilar.
Just det.
Och de hade en vit Volvo så här. Och då kom han på att man kunde ställa bilen i ett gathörn så här.
Just det.
Och vrida på kameran. Mm. Så syntes man inte.
Mm.
Den lyckades han få span och betala rätt mycket för.
Jaha.
Men det var ju riktigt. Ja. Det var ju tidigt det, som sagt.
Hörrni.
Mm.
Ja. Vad ska vi göra?
Jag vet inte. Vi ska gå hem och läsa.
Ja, den här ska jag ta del av faktiskt.
Ja, läsa. Hör gärna av dig om det.
Mm.
Jag bjuder gärna på en fika någon annan gång när du inte är på ätten.
Mm.
Ja, den där är ju, alltså nu kommer jag inte ihåg på raka, men jag skrev en som heter Vakuum och en som heter Valborg.
Mm.
Vakuum handlar om det här som du var inne på, att när de allihopa kommer ut igen.
Just det.
Då blir det en krig.
Mm. Mm.
Och den här handlar mer om klaner.
Just det.
Så att jag har ganska bra förankring i det som händer också.
Det ska bli jätteintressant.
Det ser jag skriva ändå.
Just det.
Som läsare måste jag säga att det är väldigt kul när böcker handlar ifrån områden som man känner till. Nu, Uppsala då givetvis. Va? Sen kan det vara andra. Man kan läsa Kolindexer också då man har varit där och så.
Mm.
Men just att det finns och var, jag menar, halleluja, jag har man också att säga. Det är Uppsalas...